Amen. Se där, det kommer ett glas vatten också. Vad bra. Hördes det att jag var ringrostig?
Nej, men jag ville själv vatten. Yes.
Jag måste du ha. Ja, okej. Okay. Ni vet ju det. Den som ger bara ett glas vatten till någon för att han är min lärjunge, han ska inte gå miste om sin lön. Det står det. Så skatta dig lycklig broder. Herren ska belöna dig. Idag har jag fått en text till mig som jag hoppas ska välsigna oss alla. Även om den kommer att skaka om oss. Den har skakat om mig när jag har jobbat med den. Det är från Lukas evangeliet kapitel 14. Och från den 25 versen. Lukas 14, vers 25 till och med 35, 10 verser. Stora skaror följde honom, alltså Jesus. Och han vände sig om och sa till dem, om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru, sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget. Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom och säga, den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000. Om han inte kan det skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt är bra. Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Varken för jorden eller gödselhögen duger den. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med. Amen. Låt oss be Jesus om nåd att få ta till oss det han vill säga idag. Låt oss be. Jesus Kristus. Jag vill prisa dig och jag vill ära dig och lova dig för att jag får vara här idag i Runtuna. Tack Jesus för mina vänner som är här idag, att de har hittat hit. Och tack Herre för den längtan som finns i deras hjärtan att få lovsjunga dig, upphöja dig Jesus. Och tillbe dig därför att du är kungas kung och herras herre. Jag prisar dig Jesus för att var en som sitter här inne älskar av dig och du har en god plan och en tanke för oss alla som är här idag. Och jag vill ära dig Jesus för att du vill möta med oss. Tack att du också har en plan för hela Runtuna Herre. Du vill komma med din ande över denna plats Herre. Du vill påbörja någonting nytt Herre Jesus. Och du vill göra det i våra hjärtan den här stunden. Jag vill ära dig och upphöja dig den här förmiddagen. Herre, låt ditt ord bli levande. Jag ber att när vi går hem idag ska vi uppleva och känna i våra hjärtan. Vi har fått möta dig. Och du har gett oss framtidstro och ett hopp om att du kommer att förnya ditt verk på ett underbart sätt. Vi ber om detta i Jesu namn. Låt våra hjärtan vara öppna för vad du vill säga. Låt allt som kommer från mig falla till marken. Men låt det som kommer ifrån dig, Jesus, du som sitter på faderns högra sida, låt det gå in i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag har hört den sista tiden att det är ett antal människor runt min bekantskapskrets som står väldigt nära tron på Jesus. Men man har inte tagit steget fullt ut. Därför att man förstår någonstans att det kommer att kosta väldigt mycket. Så här har pratet gått. Måste jag verkligen lämna allt det gamla? Vad ska mina gamla kompisar säga? Tänk om de vänder mig ryggen. Jag kommer att förlora så mycket. Lite åt det hållet. Och därför väljer man att inte ta steget fullt ut och följa Jesus. Därför man ser att det här kommer att förändra allting. Det kommer att kosta mig saker. Och så är man helt fokuserad på det som man kommer att förlora. Och så väljer man då att inte våga. Man kan vara berörd av Gud, precis som Frank Mann sa. Det finns hundratusentals människor i Sverige som är väckta, men inte många är omvända. Så på det sättet väljer man att stå kvar i en situation där Gud faktiskt har överbevisat en om att man behöver Jesus. Men man vågar inte ta steget för att man ser att det kostar. Det är djupt tragiskt att man inte har tagit steget. Men det är ändå positivt att man har kommit så långt att man har insett att tar jag det här steget så kostar det mig någonting. Och det är många som, av oss som redan är troende går i kyrkan som inte har förstått att tron på Jesus kostar. De här människorna väljer att inte följa Jesus därför att det kostar. Men många följer honom utan att det kostar någonting. Men att följa Jesus är att ge upp sig själv och vinna något som är mer värt än allt annat. Och det är det som Jesus vill säga oss i den här texten vi har läst. För den börjar så här. Stora skaror följde Jesus. I en annan översättning som jag fick alldeles nyligen. En ny bibelöversättning som heter Nu-bibeln. Då står det så här. Jesus var omgiven av stora mängder människor. Så börjar den här berättelsen. Men vi vet att när Jesus sen gick till Golgatan, längre fram i Lukas evangeliet, eller vilket evangelium du än läser, då är han ensam, eller hur? Men här var det fullt med människor. Tusentals. Det kryllar folk omkring honom. Och vi vet att en del följde honom av ärligt hjärta. Men Jesus förstår någonstans. Här finns också människor som bara var där för att de var nyfikna. Andra var där för att de var fascinerade av allt det övernaturliga som han gjorde. Människor dras inte alltid till det övernaturliga därför att de har en längtan efter Gud. Utan därför att de tycker att någonting är häftigt. De vill se saker och ting. Och så var det kring Jesus också. En del, de var där därför att de drog nytta av det. När Jesus hade mättat vid ett tillfälle flera tusen människor med bröd. Och de söker efter honom och hittar honom. Då säger han till dem, ni söker inte efter mig därför att det är mig ni vill ha. Utan det var för ni åt av bröd när ni blev mättade. Det är maten ni vill ha. Ni vill ha en massa fördelar. Men inte mig ni är intresserade av. Och är det likadant? Jesus var fullt medveten. Skaran runt honom, massor av människor, var inte helt igenom en genuin lärjungaskara. Där fanns genuina lärjungar. Men också människor som hade helt andra motiv till att hålla sig in till honom. Och då står det, stora skaror följde honom. Då vände han sig om och sa till dem. Det här tycker jag är intressant att det står så. Stora skaror följde för Jesus. Med ett givet tillfälle så vänder han sig om. Och så säger han då det som kommer sen. Han vände sig om. Det är som att Jesus upplever, nu är det dags att jag sätter ner foten och deklarerar för folket att jag är inte tillfreds med bara att ni är många. Jag vill att ni, eller rättare sagt, det som är avgörande för mig är helt andra saker än bara att ni är många, stora mängder människor. När Jesus vänder sig om här, då används ett ord som ofta används i evangelierna i grekiskan. Där Jesus i ett kritiskt ögonblick vänder sig till någon människa och gör och säger någonting avgörande. Till exempel, när han precis har blivit döpt och går från Jordan så är det två personer som följer efter honom. Och då vänder han sig om och frågar, vad önskar ni? Det var de som ber de två första lärjungarna sen. Vid ett senare tillfället så tillrättavisar han Petrus när Petrus vill förneka att han måste gå till korset och lida. Petrus säger, Herre, Gud ska bevara dig, det ska inte hända, det står det. Jesus vände sig om och tillrättavisade Petrus. Samma ord använt där. Och när Jesus möter den romerska officeren som hade en sjuk tjänare och han säger, Herre, säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Då vände sig Jesus till folket och säger han, inte ens Israel har funnit en så stark tro. När han är i Simons hus och kvinnan som beskrivs som en synderska kommer in och smörjer hans fötter och torkar dem med sitt hår och gråter. Då när han tillrättavisar Simon, då vänder han sig till kvinnan och så säger han, dina synder är förlåtna för du har visat stor kärlek. Så, och Jesus vänder sig också till lärjungarna i kritiskt ögonblick. Så säger han så här: saliga era ögon som ser det som ni ser. Många kungar och profeter ville se det som ni ser, men har inte fått se det. Men ni har fått se det. Han vänder sig till dem. Och här är det likadant. Samma ord används i grundtexten. Jesus vänder sig till dem. När han går till Golgata, sen via Dolorosa, då står det också att då vänder han sig till kvinnorna som gråter. Och så säger han: gråt inte över mig. Gråt över er själva, era döttrar och barn. Och så förutsäger han stadens fall. Va? Och här vänder sig Jesus också till de stora skarorna i ett avgörande ögonblick. Och så säger han det som kommer sen. Hur viktigt är det inte för oss att vi får uppleva idag, i Runtuna, i Nyköping, i Jönköping och överallt, att Jesus vänder sig till oss. Vi är en liten skara här idag, men det finns ju, om vi skulle samla alla kristna på ett enda ställe, skulle bli några hundra, kanske på tusen, vad vet jag. Men min största önskan då är att Jesus skulle vända sig till oss, för jag är övertygad om han har något att säga. Och kanske sitter du här med ett speciellt behov. Du behöver uppleva att Jesus ska vända sig till dig idag och ge dig något alldeles särskilt. Det är min hälsning. Ja, det vill han göra. Han vill vända sig till dig. Det är därför vi läser välsignelsen. Herren vände sitt ansikte till. Det är en bön. Gud, vänd ditt ansikte till oss. Gör något. Säg något. Rör vid oss. Och därför vände sig Jesus om till folket. För de var stora skaror, men de allra flesta hade inte förstått det allra viktigaste. Nämligen att komma till honom kostar allt. Om någon kommer till mig, säger Jesus. Och så börjar han berätta då. Och så tre verser deklarerar han vad det kostar att följa honom. Det första, vers 26, då säger han: om någon kommer till mig och inte hatar sin far, sin mor, sin hustru, sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Nästa vers säger han: den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Och i vers 33 säger han: på samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Tre gånger. Jesus upprepar sig. Och ni vet hebreerna, det var så de gjorde när de ville betona att något var viktigt. Då säger man samma sak massor av gånger för att det ska gå in. Upprepning, upprepning, upprepning. Vad menar Jesus med allt det här egentligen? Det första han säger, det är ju det här med att hata sin far och sin mor och sitt eget liv. Det är oerhört starka ord. Vad menar Jesus egentligen? För Bibeln säger ju, vi ska hedra vår fader och vår mor. Vi ska älska vår nästa som själv. Så kommer Jesus säga att det finns saker vi ska hata. Det går inte ihop. Eller hur? Ett sätt att förstå det här, det är att läsa parallelltexten i Matteus 10. Där säger Jesus på ett annat sätt. Och det tror jag fångar vad han egentligen är ute efter. Den som älskar sin far eller sin mor mer än mig, är mig inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig, är mig inte värdig. Så frågan nu, den synvinkeln är: vem eller vad älskar vi mest? Jesus eller något annat? Vad Jesus vill säga här är: om vi älskar någon annan eller något annat mer än honom, kan vi inte vara hans lärjungar. Vad fick israeliterna höra? Du ska älska Herren din Gud av hela din själ, ditt hjärta och din förstånd. Och din nästa som dig själv. Men Gud kom först. Jesus är Gud i mänsklig gestalt. Vi är kallade att älska honom mer än allt annat. Och detta menar Jesus är ett villkor. Han säger: om vi inte gör det, så kan vi inte vara hans lärjunge. Han vänder sig till de stora skarorna som kommer springande efter honom, fascinerade av allt möjligt. Men så säger han: ni behöver älska mig över allt annat. Det betyder inte att när vi följer Jesus, det första vi gör är att gå hem och bryter kontakten med vår far, vår mor, vår syster, vår bror. Men om vi hamnar i en situation då vi måste välja, då får det inte finnas någon tvekan om vem som går först. Är det Jesus eller något annat? Är det Jesus efter? Sen säger han, den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunga. Det fascinerar mig här att Jesus nämner ordet kors innan han ens själv har gått till det. Hur tolkade de som hörde det? Den som inte tar sitt kors och följer mig, vad då kors? Vad har det med Messias att göra? De hade ju inte förstått att Messias skulle lida och dö. Vad var det här korset för någonting? Ordet betyder en stav eller en påle som är upprätt, som är fastsatt i marken. Och det var en bild på den här tiden för självförnekelse. Korset. Jag hittade en kommentar på nätet. Det är någon som skriver så här, citat. Ta upp ditt kors och följ mig. Det betyder att man är villig att dö för att följa Jesus. Detta kallas att dö bort från sig själv. Det är en kallelse till en absolut överlåtelse. Och en gång när Jesus påbjöd att man skulle bära sitt kors så säger han, du, den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Kallelsen är tuff, men belöningen är ojämförlig. Slut citat. Och man kan fundera på, för lärjungarna som hörde det här så var det nog avskyvärt på många sätt. De visste att Mose lag sa förbannade var och en som hängs upp på trä. Och de hade ju sett då att människor hade avrättats på det sättet. Hur kan då Jesus säga så här? Det var en välkänd avrättningsmetod på den tiden som romarna hade övertagit från de andra folken. Men det är möjligt att de uppfattade det ungefär så här utifrån ett självförnekelseperspektiv. Korsfästelsen som avrättningsmetod var välkänd på Jesu tid. Och det vanliga vid den tiden, det var att en dödsdömde fick bära själva tvärslån. Det ser att ett kors har ju två delar, va? Det är den upprätta pålen, men sen finns den där tvärslån där uppe. Ovanför den satte man upp anslaget där det står Jesus Kristus, judarnas kung. Och det skrev på tre språk. Men det var den där tvärslån som man la på den dömde skuldro och så fick man bära det själv ut till avrättningsplatsen. Och förmodligen är det som Jesus syftar på. Att från den stunden man accepterar honom som frälsare i sitt liv och lägger sitt liv i hans händer. Då är det precis som när han fick korset på sina skuldror. Och alla som såg det visste, nu hör han döden till. Nu finns det ingen återvändo. Vad är poängen då? Jo, när Jesus använder denna bild menar han att enda sättet att följa honom är att synligt öppet för hela världen att se det. Dö bort från sig själv och förneka rätten till sitt eget liv. Den som har lagt sitt liv i Jesu händer har en gång för alla sagt, Jesus, jag avstår nu från allt för din skull. Ta mitt liv och gör vad du vill med det. Som Paulus skriver, jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Det är vad Jesus är ute efter. Och utan denna totala överlåtelse går det inte att vara Jesu lärjunge, menar han. Det här skakar om mig. Hur är det med mig? Hur är det med oss? Hur är det med de kristna i Sverige? Är det så här vi förstår lärjungaskapet? Tredje han säger, på samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om man inte avstår från allt han äger. Det är på intet sätt begränsat till bara materiella ägodelar. Här ingår allt som har räknats upp tidigare. Familj, föräldrar, släkt, vänner, vårt eget liv, bestämmanderätt. Paulus skriver på ett annat ställe. Allt det som var en vinst för mig räknar jag som en förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Jesus Kristus, Guds son. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. För att följa Jesus, det blir att ta allt man har och äger, allt man är, allt som finns och lägga det i ena vågskålen. Och det enda som blir kvar i andra vågskålen, det är Jesus. Och har vi rätt inställning, då är det Jesus som alltid kommer att väga tyngst. Även om kallelsen är tuff som det står, så är belöningen långt mer än vi kan ana och förstå. Och så går han vidare och så säger han så här. Och så tar han de här bilderna. På grund av lärjungaskapets krav ger Jesus två liknelser i texten för att betona nödvändigheten av att ta kallelsen på allvar och beräkna kostnaden att följa honom. Och tar han två bilder. Det var en person som ville bygga ett torn, kanske ett vakttorn till en vingård eller någonting. Vi hörde om en vingård här alldeles nyss. Och en kung som drar ut i krig mot en annan kung. Och gemensamt här för båda liknelserna, som jag tror är huvudpoängen, det är att det handlar om två personer som står i begrepp att kasta sig in i ett projekt som kommer kosta pengar, möda, svett och kamp och kanske till och med leda för fara för livet. Och givetvis, när vi gör något sånt, då sätter vi oss ner och ser över om det ser ut som att vi kan ro projektet i land. Ingen börjar bygga ett hus på måfå. Man sätter sig ner och man räknar ut och så funderar man, kommer detta att gå? Eller hur? Annars gör man ju sig till åtlöje. Om jag skulle börja bygga ett hus här på andra sidan tomten eller någonting sånt där. Och folk kommer förbi och säger, här får du inte bygga. Nej. Och så tar mina pengar slut. Jag kommer inte längre än till några ytterväggar. Det blir inget bra, va? Det är ju så man gör med sitt liv i vanliga fall. Jesus säger, när vi ska följa honom ska vi göra på samma sätt. Man sätter sig ner och så funderar man, reder jag ut det här? Och det är precis vad de här två personerna som jag har nämnt i början har gjort. Det kommer att kosta. Vågar jag följa Kristus Jesus? Var och en som kommer till mig måste göra samma beräkning. Är man medveten om vilka kostnader som kommer krävas och är man villig att gå hela vägen? Men nu kommer jag att tänka på det när jag läste det här. Om jag går utanför texten. Vad är det för bygge det här handlar om? Det är ju Guds bygge, eller hur? Vi är ju inte ensamma. Och det här kriget som beskrivs här, det har Jesus redan vunnit. Eller hur? Gud kastar oss inte ut i det här utan att han står på vår sida. Har ni hört den gamla sången? Att lämna allt och följa mig, det kan kosta dig ditt liv. Egentligen är det fel. Det kommer att kosta dig ditt liv. Men resten är sant. Men jag ger dig mycket mer. Att gå min väg och lyda mig är ändå värt sitt pris. För jag står på din sida. Och i slutet av texten. Så använder Jesus bilden av saltet som en beskrivning av vad äkta lärjungaskap kan åstadkomma i världen. Jesus säger, ni är jordens salt. Vad har vi kristna egentligen för möjligheter att påverka omgivningen? Vi har Guds ord. Vi har bönen. Men det som vi väldigt ofta glömmer, det är att de sakerna får sin kraft när vi är redo att dö från oss själva. Det är först när du och jag ger upp allt och ställer oss i Jesu händer och hans förfogande och säger, Herre, ta allt mitt liv. Gör vad du vill. Då finns det en underbar kraft som kommer oss till hjälp. Saltets kraft. Ni är jordens salt. Saltet har smak och förhindrar förruttnelsen just genom att saltet har en sälta. Och det är sältan som ger saltet dess kraft, eller hur? Poängen här är att det finns en orörd kraft i sann överlåtelse till att följa Jesus. Salt utan sälta är kristendom där Jesus inte alls är allt för oss, är meningslös och kraftlös. Och Jesus säger här, varken för jorden eller gödselhögen duger den, man kastar bort den. Och det är inte bara värdelöst. Jag tror att det är det här som driver så många människor bort ifrån kristendomen. För det enda de ser, det är kanske lagiskhet, men det är också en kraftlöshet. När överlåtelsen hos mig saknas, det blir inget attraktivt. Vem vill följa Jesus när jag inte representerar lärjungaskapet på rätt sätt? När jag inte har gett upp allt, hur ska jag då kunna påverka någon annan? Det är inte möjligt. Men när jag kommer till honom, avstår från allt. För det var det han gjorde, eller hur? Han avstod från allt, antog en tjänare i sitt allt. Därför blev han också upphöjd. Det finns en upphöjelse i det här. När du och jag avstår från det vi har för att ge det Jesus händer och säga, Jesus, gör vad som helst med mig. Ta mig. Skicka mig vart du vill. Vad som helst. Lägg orden i mun. Använd mig. då finns det en upphöjelse också. Och det är inte så att du blir jämbörd med Gud på något sätt. Men Guds välsignelse och hans ande vill komma över dig då på ett särskilt sätt. Och du kommer kunna säga, precis som Paulus, det där som jag hade där borta, det var avskräde, det var skräp. Jag räknade det som en förlust. Det betyder ingenting annat än ingenting jämfört med det som är mera värt. Kunskapen om Jesus Kristus, min Herre. Och så slutar Jesus med att säga, hör du som har öron att höra med. Han avslutar sin undervisning av den stora folkmassan som följde honom med ett utrop. Hör du som har öron att höra med. Jag slog upp och tittade. Det finns överallt i Bibeln. Lyssna du som har öron. Matteus 11:15. Det finns många andra ställen. I Uppenbarelseboken hittar vi 7 fraser. Den som har öron må höra vad anden säger. Varför säger Jesus så? Alla människor har väl öron? Ja, nej. Fysiska öron är inte många som saknar. Men andliga öron är en helt annan sak. Och när han vänder sig till skarorna så menar han, du som förstår vad jag nu säger, lyssna! Och så berättar han, den som kommer till mig och inte förnekar sig själv, han är mig inte värdig. Den som inte plockar upp sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjung. Och de som förstår kan då reagera på olika sätt. Min bön är förkrosselse och omvändelse, villkorslös kapitulation. En del reagerar med ilska. Allt Jesus sa gick inte hem. På ett annat ställe står det att stora skaror vände sig bort. Det här är ett hårt tal, vi vill inte höra det. Och så gick de. Och då säger Jesus, han vänder sig till lärjungarna. Så säger han, ska ni också gå? Nej, säger Petrus. Till vem skulle vi gå? Vem skulle vi gå till? Du är Messias. Du har det eviga livets ord. Vi har ingen annanstans att ta vägen. Jag berättade i början om personer jag mött som inte är kristna men som förstått att tron på Jesus kostar allt. Och därför gör ett visst motstånd mot tron fortfarande. Men om vi vänder oss till oss själva då. Och jag gör det experimentet på mig själv. Om jag var med i en församling där pastorn någonstans i en gudstjänst skulle göra ett dramatiskt experiment. Skulle han säga så här. Han skulle resa sig upp i gudstjänsten och säga, Jesus säger oss, det kostar allt att följa honom. Man måste avstå från allt. Familj, vänner, släktingar, ägodelar sitt eget liv för att kunna ta sitt kors, följa honom, vinna det eviga livet. Ni som har förstått detta och verkligen är villiga att ge upp allt, ställ er på ena sidan. Och så skulle pastorn fortsätta, ska jag säga så här. Ni som förstår men inte är villiga att ge upp era liv för Kristus, ställ er på andra sidan. Och skulle han fortsätta och säga, ni som står på den här sidan, och jag funderar på vart skulle jag ha stått någonstans. Ni som står här, ni som är villiga i era liv för Jesus, från och med nu är det ni som är församling. Det är ni som är fortsättningen för att ta nattvarden. Det är ni som får medverka i gudstjänsterna. Det är ni som räknas som Guds sanna barn på den här platsen. Men ni andra, kanske hade jag stått där. Jag hade pastorn kanske sagt så här. Ni är inte villiga att ge upp allt för Jesus. Och vi älskar er för mycket för att dölja för er att ni förmodligen inte är hans lärjungar. Ni kan ha gått i kyrkan hela era liv. Det är era pengar som bär upp församlingsekonomi. Ni lever ett moraliskt riktigt liv. Men det är ändå stor risk. Ni är inte födda på nytt. Ni behöver omvända er. Tro evangelium. Kapitulera helt inför Jesus. Då kan ni räknas till församlingen på den här orten. Dela nattvarden med oss. Och jag undrar, hur många medlemmar skulle församlingen inte förlora på pappret den dagen? Hur många skulle resa sig och gå hem? Och hur många av församlingens absolut finaste medlemmar skulle inte känna sig djupt förolämpade över att den där pastorstypen stod där uppe och sa så fruktansvärda saker? Men han har just, om detta nu skulle hända någonstans, så har han bara sagt vad hans mästare själv en gång sa. Den som kommer till mig utan att vara villig ge upp allt kan inte vara min lärjung. Och är man kallad till en Guds predikant, man kan inte säga något annat. Det går inte komma och stryka med hos och säga, det löser sig nog. Det löser sig inte av sig själv. Det finns en omvändelse som du behöver göra. Det finns ett liv att ge upp för att vinna det som är mycket mer värt än allt annat. Jag önskar verkligen att det vore så att vi som tillhör församlingarna, vi har beräknat kostnaderna för att följa Jesus. Vi förstår att det kostar allt. Vi vilja att ge vårt liv för honom. När Jesus i början av evangelierna kom gående längs stranden vid Genesarets sjö, det kan man läsa om, då kallade han sina första lärjungar. Då kom han bara med två små ord: följ mig. Läser man Johannes evangeliet ser man att Johannes evangeliet börjar med följ mig och det slutar med följ mig. Och jag tror att det där är sådana där ord som kommer tillbaka gång på gång i våra liv. När Jesus åter kallar på oss och så säger han följ mig. Detta var väldigt ovanligt. Rabbin på den här tiden gick inte runt och sa följ mig. Lärjungarna valde själv vem de ville följa. Men Jesus var annorlunda. Han gick runt och så sa han följ mig. Han säger till oss idag, följ mig. Kom till mig. Ge upp allt du har. Om du så bara har en dag kvar att leva, så kan du veta det. Att du kan gå in i härligheten med full frimodighet. Därför att du lämnade allt och följde mig. Om du så bara har en timme kvar att leva, eller 3 år. Jesus säger, följ mig. Ta ditt kors. Följ mig. För jag står på din sida. Och jag ger dig mycket mer än världen kan göra. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader. Vi ber en överlåtelsebön den här förmiddagen. För våra egna själar och våra egna liv. Tack att du vill möta med oss. Du kommer din kallelse, Herre, men du ger oss också så mycket mera. Amen. Vi ska sjunga.